Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Exakt, det går ju att ge ett bra svar på frågan hur kommer börsen gå 2022? Men problemet är ju att ingen vill ha svaret, för att svaret är ju någonstans mellan minus 36% och plus 53% och detta med ungefär 95% sannolikhet.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 235 och det är ett bonusavsnitt eftersom det är ett samarbete med Lysa och vi intervjuar medgrundaren Patrik Adamsson. Och det var ju så att vi har ju det ordinarie avsnittet här, men så har det kommit in, vi fick in så mycket frågor kring Lysa så att vi valde att göra ett litet separat bonusavsnitt. Så att detta är egentligen bara ett frågor och svar avsnitt. Så här, vart är Lysa på väg? Kommer de erbjuda guld? Kommer de erbjuda hävstång? Hur tänker man liksom kring liksom räntor i portföljen? Hur tänker man kring olika saker? Så att detta är lite, vad ska man säga, en följarservice.
Följarservice, det är lite fint sagt.
Ja. Att vi helt enkelt går igenom de frågorna och tankar och funderingarna som ni har ställt till Lysa. Och sen precis som jag sa i introt till förra avsnittet, detta är ju årets näst sista avsnitt. Det blir ett avsnitt till med Erik Strand. Och sedan så kommer vi ha precis de vanliga avsnitten som vanligt, de bästa fonderna 2022, ombalansering, hur gick portföljerna 2021 och lite sådant. Så att sen i januari är det tillbaka precis som vanligt. Är det så att du har någon fråga och känner så här, okej, nu har jag lyssnat på Lisa här i över två timmar, de har fortfarande svarat på min fråga, så går det jättebra att ställa frågan i forumet. Lisa brukar hänga där och även andra, så det går superbra att ställa frågan där. Annars så tänker jag att vi kör igång och släpper på Patrik. En sak till kan jag faktiskt säga. Vi hade lite tekniskt strul när vi spelade in detta avsnittet, så att ljudet är lite sämre än vanligt. Så att jag ber om överseende för det, och om du är emot för mig och säger nej, men detta vill jag inte lyssna på, så finns avsnittet alltid transkriberat på bloggen också. Så att nu kör vi!
Varmt välkommen tillbaka, Patrik Adamsson.
Tack så mycket.
Du är ju vd och medgrundare till Lysa. Du har ju en bakgrund från finansbranschen från London, där du jobbar med private equity i Merrill Lynch. Och sen 2016 är det så, jobbar med Lysa, med fondroboten Lysa. Och detta är ju ett bonusavsnitt.
Ja.
För att vi har ju pratat, liksom haft ett avsnitt lite allmänt om Lysa, men vi har fått in så sjukt mycket frågor. Så jag tänkte så här, men då tar vi bara ett frågor och svar avsnitt.
Ja, jätteroligt.
Ja. Jag tänker så här, vi börjar med den jobbigaste frågan först.
Okej.
Okay. Och detta har ju varit, ja. Alltså, du misstänker att du vet vad det är.
Nej, men har att göra med Sverige.
Ja, det har att göra med Sverige. Men det är så här, för dig som inte vet vad vi pratar om nu, så är det så att en av de mest engagerade trådarna på Riket Sammansforumet har över 200 inlägg. Handlar om så här, Lysa ska ju vara brett, det ska ju vara allt. Mm. Och sen har man liksom en fond med bara 76 bolag idag, och är man marknads... Sverige marknad hållbar. Mm. Och då är det så här, men jag har inte valt hållbar, jag vill ha alla bolag på den svenska börsen och den är smal. Så att hur har ni tänkt?
Hur har vi tänkt? Jo, men vi har tänkt så här, att vi har ju två stycken alternativ. Vi har ett brett alternativ och sen så har vi ett hållbart alternativ. Och sen inom båda alternativen, om man tittar på aktieexponering, så är det 80% som är global exponering. Och 20% är en så kallad home bias. Att det är en liten övervikt mot Sverige. Mm. Vilket man kan argumentera för om man tycker att det är bra eller dåligt. Vi tycker att det är bra. Vi kan komma tillbaka till varför det är så också.
Ja, vi har en annan tråd med 400 inlägg om det där.
Ja, det är kul att du engagerar. Det är ju det här man blir bättre också. Man får den typen av feedback. Så får man tänka igenom igen hur man motiverar saker och ting. Och det finns en anledning att bli bättre, vilket det nästan alltid finns. Då kan man göra den förändringen och bli bättre. Och det kan man säga, det är väl alltid någonting som vi brottas med lite. Det är, hur ska man lägga sig mot billig och väl diversifierad? Det vill säga att vi vill att det ska vara så billigt som möjligt, för det är jätteviktigt att det är låga avgifter. Samtidigt vill vi att det ska vara så brett som möjligt. Och då när det kommer till den här home bias exponeringen i Sverige, då har vi haft det här alternativet med en Öhman-fond som är också hållbart klassificerad med ungefär 80 bolag och ungefär 10 baspunkter, vilket vi tycker är en jättebra fond, och det är ett bra sätt att investera i 80 bolag för en avgift på ungefär 0,1% då utöver Lysas grundavgift. Sen så kan man säga att på alla svenska börser så finns det ju 950 bolag. Jag tror om man tittar i Europa så finns det fler noterade bolag i Sverige än i nästan något annat land. Vi är liksom på samma nivå som i Tyskland, så det finns väldigt mycket noterade bolag. Men så att då är frågan, kan man göra den bredare och hur bred i så fall? Och ja, man kan göra det bredare. Om man tänker på de stora, liksom OMX-huvudlistan. Så tror jag att vi täcker med de här 80 bolagen ungefär 75% av marknadsvärdet. Men då är det 25% man inte täcker. Och hur kan man göra det? Jo, då kan man addera fler bolag. Problemet är att hur gör man det utan att det blir extra kostnader, att det blir dyrare. Eller också att man kanske har en leverantör som vill ha exklusivitetsklausuler med oss och liknande. Vilket är någonting vi aldrig skulle liksom acceptera, utan vi vill ju bara jobba så att säga för våra kunder. Så det finns rätt mycket olika sätt att navigera. Det vi har landat i och ett stort projekt som vi drog igång i somras, det är att vi tror att vi kan göra det här lite bredare och faktiskt billigare för våra kunder genom att starta en fond som är direkt investerande och som då inte har en extra förvaltningsavgift mot våra kunder och som investerar ungefär i 200 bolag.
Mm.
Och den jobbar vi väldigt intensivt med just nu och hoppas kunna komma tillbaka till inom kort med liksom en mer information om när den kan släppas.
Mm. Och
Nej, kör vidare. För jag tror att det finns en del uppföljningsfrågor.
Ja, men precis. Och för detta tycker jag så här. När du sa detta först så tänkte jag så här. Ah, skitbra. Ja. Och sen var det roligt. För då fick jag ett mejl igår. Precis alltså innan vi skulle spela in så här. Jag var inne i Lysas Facebook-community. Och där svarade Patrik på denna frågan. Och han svarade så här. Och det är ju jättebra, men det är fortfarande bara 97% täckning av marknaden. Det är fortfarande inga småbolag, så nu måste jag ju ställa den frågan. Mm. Så hur, det är fortfarande inte alla bolag.
Nej, för att det blir inte så. Man säger att man tar in alla de här som vi nämnde, ungefär 950 bolag. Jag är inte helt säker på siffran, men det är ungefär där uppe. Då finns det ju bolag som är med på Spotlight-börsen, Nordic Growth Markets och liknande, som är väldigt, väldigt, väldigt små bolag.
Mm.
Som har liksom en marknadsstorlek på kanske under 100 miljoner. Och problemet med dem är att de är väldigt illikvida. Och det kan vara svårt också att handla de bolagen i större omfattning vid marknadskriser.
Mm.
Så vi har funderat på, men hur ska vi konstruera någonting som är bra för kunden, som har en hög likviditet, många bolag täcker in en stor del av marknadsvärdet på börsen. Och det är inte klart eftersom det inte är lanserat, och normalt sett gillar jag kanske inte att prata om saker som vi inte har gjort, utan man vill prata om det när det är gjort. Men i det här fallet, just eftersom det är så stor fråga, så tycker jag det är kul att glutta lite på det draperiet. Och det man gör då, eller det vi har tänkt göra, det är att kombinera låg avgift, många bolag, men också hög likviditet. Och då landar man, vi tittar på att antagligen använder en indexleverantör som heter Solactive. Och man landar ungefär då på 200 bolag. Och då väljer man de bolagen också på hur enkla de är att handla. Och med det på den stora listan, som är den som är mest välbekant för alla oss, så täcker man in ungefär 97% av marknadsvärdet i så fall. Och det är vi väldigt konfidenta i en bra lösning.
Mm.
Om man ska öka upp det mycket mer än så, den extra effekten man får bedömer vi är låg jämfört med ökade handelskostnader och att man måste köpa mindre bolag som inte är så likvida. Så därför tycker vi att det är ett bra siffra att ligga kring.
Mm. Var det förståeligt, Karin?
Ja, det var det. Men jag undrar vad direktinvestering är då. Vad betyder det att ni gör?
Alltså vår tanke det är i det här fallet då att vi skapar en fond där vi inte går via en annan aktör.
Nej, precis,
utan okej, vi själva gör fonden och går till marknaden.
Ja, jag misstänker.
Och då är tanken också att de 10 baspunkter som den kostar idag, då kan vi ta bort dem från en tredje part. Så att det blir billigare och det blir då bredare. Sen kan det vara lite högre handelskostnader i början. Vi kanske räknar med 3 baspunkter i handelskostnader, men den kommer gå ner sen över tid.
Mm.
Och det är en ganska stor förändring då, med tanke på att då kan vi göra den exponeringen inom ramen för våra fondbolag och direktinvesterande.
Mm.
Okej, super. Bra. Nu minns jag inte vem det var som frågade det, men med tanke på den här Sverigedelen, kommer man kunna i framtiden välja bort den? Alltså att köra så som liksom, för forskningen säger så här, Sverige står för 1% av det globala börsvärdet, du borde ha 1% i Sverige, medan ni är överviktade, som du var inne på.
Och då kan man fråga, varför överviktade det här?
Ja.
Och det finns en teori som det oftast gör kring det här, som heter Keeping Up With The Joneses. Det är väl kanske i Sverige att hålla jämna steg med Svensson.
Mm.
Och det har att göra med att även om det är så att man investerar på ett teoretiskt optimalt sätt i Sverige, som är då att man investerar väldigt brett internationellt, så kanske det finns en situation där svenska börsen går mycket bättre än den internationella börsen. Och det skulle innebära då att alla som är överviktade i Sverige, som investerar mycket mer i Sverige, grannar, andra som man kanske kommer buda kring den här sommarstugan, har blivit relativt lite rikare än vad de har blivit om man har investerat internationellt. Och då är det bättre att ha den home biasen för att helt enkelt väga upp att andra har en större home bias. Och att man då, det låter väl trist, men tävlar liksom om tillgångar med andra som bor i samma land.
Mm.
Så det är grundidén. Förlåt.
Nej, inget.
Sen så är det ju så då att ja, det finns en tanke. Vi har jättemycket tankar om jättemycket olika saker ska jag säga. Och det svåraste är då, hur ska vi prioritera? Hur ska vi fokusera mellan vad vi försöker göra nu, vad vi gör inom kort och vilket under lite längre tid? Och där så tror jag mycket väl så i framtiden, ingen specifik datum sagt, att man kan hjälpa kunden genom att ställa lite ytterligare frågor. För att om man istället säger, men tror du att du kommer pensionera dig i Sverige eller att du kommer bo i Sverige om 10 år? Och en person svarar nej på den frågan. Ja, men då kan man säga, men då är inte home bias lika relevant.
Mm.
Men jag tror som vi alltid vill göra, det vill ju göra det väldigt lätt att göra rätt. Mm. Så att frågan vi ställer till kunden kan inte vara, vill du ha home bias? För att det kommer de flesta inte riktigt hänga med på.
Men för oss som är nördiga, kan vi inte ha sån här nördflik så här. Om du är nördig, du vet vad du håller på med, prova inte detta på egen risk. Ja. Vi avråder från det här. Och så kan man ha så, Sverige.
Ja, jo, det finns en liten tanke också på det där. Att, det var någon som drog den här liknelsen med en väldigt gammal tv-apparat. Nu kanske man tappar några av tittarna och lyssnarna. Men att det var ofta så att kontrollen var rätt enkel. Men sen fanns det en liten lucka längst fram som hade alla specialinställningar. Och borde man inte kunna ha en sån där liten lucka på lysa också?
Ja.
Och generellt sett så vill man göra det väldigt lätt att göra rätt. Det finns en del som vill gärna ha de här specialinställningarna. Men det får inte gå ut över bekostnad att det blir komplicerat för andra. Om man känner här någonting jag borde ha koll på. Nej. Men som jag egentligen borde kunna gå och skruva på den där.
Ja.
Så att det där är den avvägningen och utmaningen vi har i all produktutveckling.
Mm.
Ursäkta. Hur gör man det här extremt kraftfullt? Samtidigt som man gör det väldigt enkelt.
Mm.
Och jag har inget jättebra svar på det. Men att det skulle se exakt likadant ut om några år som det gör nu, det tror jag inte.
Mm. Det var bra. Jag tänker, ska vi ta en annan väldigt poppis fråga. Bland annat här från Johan Sjöberg och Ted Bengtsson.
Mm. Kommer det att komma portföljbelåning?
Inte inom kort heller. Den är nog den, av de du skriver prata om hittills, den som ligger längst bort. Så portföljbelåning skulle ju vara till exempel att man har pengar, skulle 100 kronor på Lysa. Och sen kan man belåna portföljen med, säg, 25% och få en hävstångseffekt. Vilket kan vara väldigt bra i specifika fall. Och vi kan gå igenom vilket fall det är snart. Men det man ska tänka med hävstång är att det förstärker svängningarna uppåt och det förstärker svängningarna neråt. Det är precis som att man belånar sitt hus, det är exakt samma effekt.
Mm.
Att, och om vi gör ett litet enkelt räkneexempel, så säg att jag köper ett hus för en miljon kronor. Och sen väljer jag att, nu kan man inte göra det, men jag belånar det till 900 000 och sen sätter in 100 000 själv.
Mm.
Och sen går det upp med 100 000. Bara den belåningen gör att jag har dubblerat mina pengar. Så att jag har dubbelt så mycket pengar som jag hade innan.
Trots att avkastningen bara var 10%.
Trots att avkastningen bara var 10%. Så om jag inte hade belånat, då hade jag bara avkastat 10% istället för 100%. Men problemet är ju att om värdet på huset sjunker
med
100 000, då har du inga pengar kvar längre.
Mm.
Utan då är det bara ett lån du ska betala tillbaka.
Mm.
Och det säger lite om när är det då relevant att belåna portföljen. Jo, då är det relevant att belåna om du har väldigt lång investeringshorisont. Säg att det är pensionspengar. Det är inte någonting som kanske är relevant att belåna för kortsiktig spekulation. Det skulle jag vara väldigt försiktig med. Och om man då kan se att det finns det tydliga användningsscenariot. Att det här är för långsiktiga pengar. Jag vill belåna den lite för att få lite extra hävstång. För ett pensionssparande till exempel. Då kan det vara väldigt relevant. Någonting som vi brottas med, det är ibland att det händer ibland att kunder som går in med och har en väldigt lång investeringshorisont. Det skår väldigt högt på att de säger att de risktoleranta tar ut pengar ganska snabbt när det går ner. Och då skulle det gå ner ännu mer i det här fallet. Så att där behöver vi i så fall lite bättre träffsäkerhet på hur vi rekommenderar det och till vem och när och vad. Och sen det andra problemet, det som vi kanske inte tänker på, det är att om du har ett lån på huset som vi sa tidigare, då är du redan belånad i din portfölj också.
Mm.
För du kunde ha använt de pengarna till att amortera det lånet. Så att om man lägger till så säger ett superlån på Lysa och belånar den portföljen och sen är du redan skuldsatt på huset. Då får du egentligen lägga ihop equity-värdet eller värdet på huset plus värdet på din portfölj och lägga ihop lånen.
Mm.
Och där behöver vi då ha tänka rätt mycket på hur vi gör det på ett bra sätt för kunden.
Men det är roligt för detta är ett helt annat svar än du gav för 2 år sedan.
Är det så? Ja. Vad gav jag för svar då?
Då sa du så här, nej.
Okej, det är bra. Det är lite det här att det utvecklas lite över tid nej, också.
Du sa nej och sen sa du också så här, vi vill inte ha, liksom, för då skulle man förmodligen behöva ha någon intjäning och vi vill inte tjäna olika beroende på vad kunden väljer.
Och det stämmer ju också, så att om vi skulle göra det här så skulle vi behöva göra det med en tredje part där inte vi får betalt av den tredje parten utan det blir mer som en service till kunderna. Mm. För att om vi skulle få betalt för den då skulle vi kanske, jag tror inte det, men det skulle finnas en risk att man börjar tycka att ja, men det här är ju rätt bra med belåning för att då ökar ju vår intjäning.
Ja.
Och det får absolut inte inträffa.
Ja.
Så att, och sen så att det som är skillnaden då och nu, det är kanske att man har börjat, även om det är en bit kvar, alltså närmare okej, men i pensionssituationer för sparande om man är ung, ja men då kan det vara relevant. Men i den löpande så att säga förvaltningen som vi har just nu så är det svårt att se hur det passar.
Ja. Det finns ju studier på det där som visar att det är precis så man ska tänka. Ska vi ta fråga här från Alec?
Ja, det vore mycket intressant att få en lite djupare genomgång kring valet av fonder i räntedelen i bred portföljen.
Mm. Och sen också när du ändå svarar på den så tänker jag att där finns ju vissa som skojar om det där att gängse åsikt idag är att räntor är ganska dåliga. Att istället för risk-free return så får man return-free risk.
Vad trist.
Ja, trist. Man kan säga först, det där är någonting som man som jag har hört egentligen ända sedan vi startade Lysa och vi har haft ränteportföljen. Och den har gett rätt god avkastning över tid. Jag tror när vi sitter här idag så jag behöver egentligen kolla siffrorna rent exakt. Men det är ungefär knappt 1% per år som räntefonden har gett. Och det var exakt samma diskussion då som nu. Då ska man aldrig titta på historisk avkastning för framtiden.
Mm.
Men syftet med ränteportföljen, om man tittar lite hur den är uppbyggd. Då är den ju uppbyggd av olika underliggande, eller den räntefonden är uppbyggd av olika underliggande fonder. Som försöker att matcha stat, kommun, bostadskrediter, företag, lite high yield och realränteobligationer.
Mm.
På ett sätt som ungefär marknaden ser ut i stort. Och då är syftet med det att försöka ge en bra, god avkastning. Inte den högsta för de har gått väldigt in på high yield. Men samtidigt försöka ha en kudde när börsen i helhet går ner. Så att om börsen går ner då ska den portföljen egentligen
behålla sitt värde.
Behålla eller gå.
För att det där, nu blir det så här, vi ska inte dyka ner det för vi har massor av frågor. Jag bara känner att tiden springer. Men vi har haft återigen fantastiskt duktiga människor i Riket Sammansforumet. Och då är jag så här, men om man skulle försöka offsätta en nedgång i aktier, då skulle du ha typ amerikanska 20-åringar. Alltså det är det som är minst korrelerat med aktier. Medan det som den portföljen, jag gillar ju er portfölj. Jag brukar ju säga att den största fördelen med Lysa är ränteportföljen. För aktier i förhållande till räntor är enkelt. Räntemarknaden är skitsvår.
Den är mindre transparent.
Ja, så, och det ni försöker spegla liksom marknaden även i räntor. Men jag upplever att jag har svårt att argumentera till exempel då med Daniel Nilsson och de andra som är, när de visar på korrelationer där jag säger, nej men det är, då ska du liksom se att du vill ha något som går upp när aktier går ner, då är det ju långa räntor.
Men jag tror att det här måste man, det här med korrelation är alltid lite vanskligt och då kan man titta på, när ska man titta på korrelation? Nu vet jag inte exakt hur det här är gjort, men det som man kanske går fel på ibland är att man tittar på långa tidsserier. 10 år. Och ser hur ser korrelationen ut här. Men det som är relevant framförallt är att titta till exempel på finanskrisen. Hur ser korrelationen ut där och hur beter sig olika räntepapper. Och det här tror jag finns en tabell på i vårt white paper. Som finns på hemsidan. Och det man kan se egentligen lite förenklat. Så är det så att high yield, alltså högrisk företagsobligationer, tappar mycket värde när börsen går ner i den typen av situationer. Mer säkra så att företagsobligationer med en högre rating kan tappa lite, kan gå upp lite mer. Och statspapper går upp för att det finns en flight to safety. Så vet man inte alls att det är det som kommer hända i nästa situation. Men det är därför vi försöker mixa den lite på det sättet vi har gjort. Så när vi tänker på korrelation för ränteportföljen eller räntefonden, så är det väldigt inriktat på de här extremscenarierna.
Mm.
Och sen så kan man gå fel där också, absolut, men det är det som de är tänkt liksom att.
Men om vi tar den jobbiga frågan från förra, från ordinarie avsnittet, för då säger jag så här, det är ungefär 1% i avkastning, det är vad räntedelen är prognostiserad och lite historiskt.
Jag tror att, och sen beror det lite på, men vi vill gärna ha en positiv och såklart realavkastning efter inflation.
Ja, men för jag tänker att du kan få du kan få bankkonto med insättningsgaranti på ungefär 1% i dagsläget.
Alltså så är det, man ska säga först att nu vet jag inte hur många aktörer det finns i Sverige som har insättningsgaranti, så nu är jag lite ute på lösa på den, men säg kanske det är 30, något sånt där. Jag vet inte. Men då är det ju en som ger det. Och det är inte samma som gav det för ett halvår sedan, och det är inte samma som gav det för ett år sedan. Så då behöver man vara lite räntejägare till att börja med, och sen vara beredd att hoppa runt. Vilket en del personer absolut är, men det är inte så enkelt att alltid hitta den som ger högst ränta. Och sen finns det ett stort spann där. Neråt vilken ränta man ger. Lite som vi ser kring ränteportföljen, det är ju att den är bra tillsammans med aktiedelen, just för att de samverkar och reducerar volatiliteten i risken. Reducerar volatiliteten i svängningar. Men vi tycker också att man ska ha den här typen av konton med insättningsgaranti, med en ränta. Men jag tycker inte det ersätter att ha obligationer och räntepapper. Men man ska ha båda helt enkelt.
För jag tänker också så här, ja, det är så det ser ut nu, men om min sparsen ändå är 10 år, då kan jag lika gärna ha det i räntorna, för räntemarknaden kommer ju förändras. Så brukar jag argumentera liksom för det. Så jag är inte neggo.
Nej, jag förstår, men det är klart att man kan ha olika åsikter om det här, men man ska tänka också på det sättet att syftet med räntorna, det är inte att maximera avkastningen enkom. Då hade man kunnat sätta allting i high yield eller aktier, eller man har räntor som har satt väldigt mycket high yield, och sen har man hållit tummarna för att det går väldigt bra. Och sen har man kunnat stoltsera med en hög avkastning på räntorna, men det är inte så den är designad för att fungera. Och det hade kunnat vara väldigt dåligt för kunderna i ett sämre extremscenario helt enkelt. Så att den måste klara olika makrolägen helt enkelt.
Och då ska vi ta den andra som är mest populär fråga här.
Kent Hansson och Johan Sjöberg. När kommer guld in som alternativ i fondmixen?
Ja,
de tänker att det är en närfråga.
Ja, och Mattias A90 har också. Ja,
Om Lisa fortfarande inte har några planer på att ta in fler tillgångsslag än aktier och räntor, det är det som är frågan.
Ja, och där kan vi säga nej. Så vi får testa igen om
2 år. Det kan förändras då.
Nej, men här tror jag att... Och då kan man säga, varför är det på det sättet? Det finns ju många som säger liksom att man ska ta in guld eller råvaror eller andra saker. Och här har vi en väldigt enkel grundfilosofi. Och den grundfilosofin är, när man tittar på aktier, då är värdet på aktier uppbyggt, och man blir väldigt finansteoretisk på att de kommer ge utdelning någon gång i tiden. Att man får utdelning, ett kassaflöde från dem. Så värdet är uppbyggt på den utdelningskuponger och liknande. På obligationer, det är ju ett lån man gett. Man ska få räntor och man ska få tillbaka värdet på lånet förhoppningsvis i framtiden. Det finns ett kassaflöde man kan kalla för en internal rate of return. Om man tittar på råvaror, ädelmetaller, kan vara kryptovalutor också för den delen. Då finns det inte det här kontinuerliga kassaflödet som kommer. Utan man hoppas att av någon anledning är någon beredd att betala mer i framtiden än vad man är att göra idag. Och då kan man, om man vill dra det lite extremt, säga att det är lite mer av inne på spekulation än just att man investerar för att få den här löpande avkastningen. Men, och det vi vill göra, det är att se till att vi har en inneboende avkastning på det vi investerar våra kunders medel i. Så det är egentligen kärnan i svaret.
Men skulle man inte kunna argumentera för att man ska äga liksom hela marknaden, alltså så här finansteoretiskt. Hela marknaden, alla tillgångar, alla liksom, att där skulle det vara inkluderat krypto eller råvaror eller guld i förhållande till den andelen som guld utgör av den totala finansiella värdet.
Ja, man skulle kunna säga att man ska äga fastigheter och allt möjligt därutöver. Och jag tycker att det finns en ganska stor skiljelinje mellan de tillgångar som är ändå avkastande och där man hoppas att någon ska betala mer i framtiden.
Mm.
Sen så ska jag säga att om någon skulle välja att äga 3-5% av guld för att skydda mot en del scenarier som det kan ha varit bra mot tidigare, som kanske hyperinflation eller någonting annat, då tycker jag kanske inte det är den dummaste idén man kan göra.
Mm.
Men jag föredrar mycket mer de här tillgångarna som avkastar.
Mm.
Man kan säga på ett annat sätt, om man vill vara lite rolig, kanske lite provocerande. Så att om du skulle ta allt guld som någonsin har grävts upp i världen och så skulle vi göra det till en jättestor kub. Då blir den ungefär 21 meter gånger 21 meter gånger 21 meter. Så man skulle kunna ha den en bit här utanför huset. I alla fall. Och nu vet jag inte exakt vad senaste värdet det hade varit, men det hade varit värt ungefär 8 triljoner dollar, något sånt där. Så du kan välja att äga den kuben, eller så kan du välja att äga allting som Vanguard äger.
Mm. Mm-hmm.
Och då tycker jag att det är rätt lätt.
Mm.
Däremellan.
Det är typ att vi kommer att ta av. Det var ett
konstigt resonemang.
Nej, det är så här.
Det här har jag lånat också från någon som är lite smartare än jag som har räknat ut det där. Jag tror det var Warren Buffett som sa det.
Nej, men jag håller med. Det är roligt. Vi kommer att intervjua Erik Strand nästa vecka. Jag tror att han har en annan åsikt.
Sen kan man säga att det finns också en annan anledning för att som man har tittat på också, för man har tittat från olika perspektiv. Jag tror att, och det var väl därför jag sa, man vill aldrig vara fastlåst i sina åsikter, utan man vill hela tiden kunna utmanas och därför fundera igenom det igen. Men det vi ser också, man tittar på olika fonder, råvaror, det är att de är rätt dyra generellt. Vi har vår totalavgift som inte vill ska överstiga 0,4. Att introducera råvaror fortfarande ligga under 0,4 är svårt, och då måste man se de här korrelationseffekterna, samvariationen. Är det så att det verkligen skyddar på ett bra sätt? Och när vi har tittat på det så tycker vi inte att den korrelationssamvariationseffekten är tillräckligt positiv för att överväga den extra kostnaden du skulle medföra också.
Ja.
Men kärnan i argumentet
är naturlig
avkastning, internal rate of return. Sen finns det kostnad och korrelation. Och sen det här lite roligare kubargumentet också.
Men Jan, var kom det ifrån, det argumentet att man skulle äga allting, allt, en representation av allt som finns på marknaden?
Det är egentligen det som jag har tolkat in den här effektiva marknads. Du kan inte ha en åsikt om vad som kommer gå bra i framtiden.
Så
eller
du
inte.
Så du vill äga allt. Tillgångar.
Problemet är att vi brukar approximera det med allt som hela aktiemarknaden.
Mm.
Men det blir ju också ofta stökigt för att till exempel, om jag har för mig så är obligationsmarknaden väl större än aktiemarknaden.
Ja.
Om du räknar in statsobligationer och...
Det skulle jag kunna tänka mig. Sen finns det också en jättestor onoterad marknad.
Ja.
Närutöver. Och så finns det olika typer av kontrakt. Så jag skulle nog vilja lägga till att i så fall... Så det går nog bara svårt att säga att du ska äga allt. Sen får man tänka att det borde vara likvid också.
Ja.
För att det är inte så roligt om man inte kan omvandla den till varor och tjänster.
Ja.
Det man äger. Ja. Så att det finns... Jag tror det finns olika nyanser. Och
absolut. Och grejen är så här, för mig... Alltså så här, jag hade ju önskat, jag gillar ju guld, jag tycker att det ska vara en liten del på portföljen, men för mig är inte detta en dealbreaker, för att återigen, det som jag tycker är så fint med pengar och investeringar så här, det behöver inte vara antingen eller. Antingen kör jag Lysa eller så kör jag egen portfölj. Man kan köra liksom så här 100 000 UC och 5 000 kronor i guld. Mm. Alltså så här, man kan, om det är viktigt för en.
Sen är det ju så också med aktier att en stor del av värdet på aktier kommer ju ofta från att det finns en värdeappreciering, att det ökar i värde. Mm. Men om man tittar rent finansnördigt på det hela, så är den värdet alltid kopplat till att man tror att kassaflödena i framtiden kommer vara högre och det finns en större utdelning.
Mm.
Vilket är en rätt fin teori, men kanske lite svårgreppbar.
Ja. Nej, men det är väl lite det som när vi har haft Andreas och Henrik, Andreas som du känner också, som ni är typ grannar, som säger så här, nej men du vet, det handlar om vinsttillväxt, omsättningstillväxt. Mm. Det är där värdet ökar. Denna får du bara svara kort på. För okay. Att vi annars
har kommer
vi inte, ja, vi har lite så här. Fråga från Rickard.
Ja. Vad kan man förvänta sig avkastning över en längre tidsperiod från 1, aktiedelen, 2,
räntedelen?
Ja, varstånd. Räntedelen.
Ja, det är bra. På aktiedelen ungefär 7-8% per år. Kan variera jättemycket. ska man säga, det måste jag säga. Ja. De kan,
alltså vi kan ta svenska börsen, jag tror plus 70 till minus 38, ja, de senaste 100 åren.
Exakt, men i snitt över tid ungefär 7-8%.
Mm.
Räntedelen, det beror lite mer på ränteläget, men den har legat där liksom knappt 1%. Lite sämre i år på breda delen, hållbara delen är ungefär där vid 1%. Men det som man vill uppnå, det är en positiv så att säga realavkastning efter inflation.
Jag brukar ju säga så här, 7, när folk frågar mig om mer, så brukar jag säga 7%, nej jag brukar säga 15. Nej, vad ska jag?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var bra. Man hade kanske varit missnöjd.
Nej, men jag brukar säga 7% på aktiedelen, 1% på räntor. Alltså 50-50-portfölj gör 4%. Så.
Men som sagt, kan variera mycket. Men kan, man ska säga, över tid, långa tidshorisonter.
Det
är viktigt att lägga till.
Absolut.
Det.
Alltså det roligaste är att så här, nu får jag inte de samtalen. Ja. Men förr fick jag alltid samtal från journalister. Så här, vad tror du om börsen detta året? Ja. Alltså direkt efter. Och jag sa, ja men jag vet precis vad börsen kommer, jag kan säga det med 95% sannolikhet. Mm. Och så blir de det så här, ja, berätta. Och så säger jag så här, ja, 9% plus minus 44. Så någonstans mellan 53 och minus 36. Ja. Sen fick jag inte vara med.
Jag har faktiskt fått en fråga några gånger också. Jag svarade att jag har ingen aning exakt hur börsen kommer gå nästa år. Och då fick inte jag heller vara
med. Nej, men du kan ju inte ge ett spann på 80%. Ja, fast det är ju det spannet som börsen brukar göra. Ska vi ta en fråga här? Nu tar vi snabba svar här.
Från Kim Svensson. Ja. Sen, jag undrar när det kommer bli möjlighet att teckna kapitalförsäkring med någon annan, till exempel barn, som förmånstagare. Annars är jag supernöjd.
Ja, kul. Och då är jag nöjd. Mm. Det kommer nog dröja ett tag tyvärr. Det är lite krångligt att teckna med barn som förmånstagare. Men det finns på den här berömda backloggen. Men det finns inget estimat kring när det kan ske. Mm. Och det är inte prioriterat just nu tyvärr.
Mm. Ska du ta nästa?
Erik Bovin. Ja. Är tjänstepensionen produkt som Lysa överväger att addera i portföljen?
Ja, det är en spännande produkt någon gång i framtiden, men det är tyvärr samma svar där, att inte i närtid. Och det har att göra med att tjänstepension, där behöver man ha det tillsammans med ett försäkringsbolag, och där på kapitalförsäkring så har vi ett bra samarbete med Futur. Men för tjänstepension så har det krävts lite andra delar, så det är inte någonting som ligger i närtid heller.
Får jag bara säga kort, vi har ingen lag. Jag tycker det är superbra. Varför är pension, vet du varför vi i Sverige ser på pension som försäkring?
Det är rätt undligt när man tittar på det på ett övergripande plan, och det är så i flera andra länder också. Om jag skulle gissa, så är det att när man började fundera på det här med pension, väldigt viktigt att den kommer finnas kvar i framtiden. Var den mest stabila företagskonstruktionen som fanns?
Försäkringsbolag.
Ja, det har vi bra koll på. Men det är inte så att det följer att man tycker att det är superlogiskt när man läser det.
Ja, nej, för jag tänkte, för jag har ju nog ibland tänkt så att nej, men det handlar nog om att det är en försäkring mot ålderdom eller alltså.
Sen finns det också en del, vad ska man säga, pensioner som har ett försäkringselement, det man kallar för tradlivförsäkringar, traditionella livförsäkringar, där man får ett fast belopp utbetalt. Det kanske är att nej, när jag pensionerar mig, då får jag 15 000 i månaden. Och så måste försäkringsbolaget se till att den kan möta alla de åtagandena. Och då finns det ett tydligt försäkringselement. Mm. Men om man tittar på en fond eller depåförsäkring, då är de ofta kopplat till en person. Mm. Och det är den personens pengar. Och sen så har man det inom ramen för en försäkring. Mm. Och där kan man ha en lång diskussion med vad som är rimligt eller logiskt eller inte.
Men det var skönt att det inte bara jag som tycker att det är lite konstigt. Ska vi ta Malmkalm Sjölund?
Han vill ha uppdatering på tailrisk-förslaget som du hade lagt upp.
Vi pratade ju länge om den Nassim Taleb och Black Swan och Universa.
Ja, det är svårt att hålla de här svaren korta.
Ja, men det kan vi utveckla lite. Så jag vet, var det inte så att ni kontaktade ju Universa också?
Ja, men det går ju tillbaka till det här att vi alla intressanta idéer vill vi utforska.
Ja.
Så att även om vi så att säga, gillar låga avgifter, vi gillar väl diversifierat och håller så enkelt som möjligt, ta inte risken att garantera. Så tittar vi egentligen på väldigt många alternativ hela tiden och försöker utmana den grundtesen. Och där kontaktade vi Universa. Jag vet, ni hade ju ett eller två blogginlägg av snörningen. Och
svarade
de? Nej, vi fick faktiskt inget svar. Det fick inte.
Men
de hade nog rätt mycket att göra vid det tillfället. För de var ju väldigt i ropet.
Ja.
Sen så tittade vi på tailrisk själva för att det hade gått att göra på andra sätt.
Mm. Och det vi pratar om är så skydda mot extrem nedgång. Alltså typ det som hände vid corona, att man har typ en försäkring mot nedgång. Det är typ det vi pratar om.
Egentligen att man lägger 97% av portföljen i aktier, 3% i en försäkring som egentligen så kastar man bort den varje år om det inte är så att börsen sjunker väldigt mycket och då får man en stor utdelning som ska
täcka alla kostnader. Mm.
Och sen finns det rätt många anledningar varför det här inte vi, varför vi inte tycker det är en bra idé att implementera det.
Ja. Och vilka var huvudidéerna?
Huvudidéerna kring det hela, om man ska dela in det och se om jag kommer ihåg. Den första delen är egentligen att rent filosofiskt så är det lite svårt att få ihop det här med finansiell teori. Det behöver inte betyda att det är fel, utan då kan man utmana finansiella teorin. Men normalt får betalt för att ta risk. Och här skulle man då få betalt för att inte ta risk. Och sen är då motsatsen, vem är beredd att ta motsatsen på den ekvationen på andra sidan? Sen finns det lite när det kommer till implementerbarheten. Som till exempel att det blir rätt dyrt. Mm. Så att säga att du går och betalar 3% per år under 20 års tid och du får ingen nedgång. Då har du gett bort 60% av portföljen.
Mm.
Och då måste du vara uthållig genom det. Och om du då avviker och det kommer nedsida, så har du betalt väldigt höga avgifter. Det är rätt svårt att få de här instrumenten likvida. För att se till att våra kunder kan ta ut pengar dagen efter.
Ja, så att det blir regulatoriska krav på er.
Och sen finns det en motpartsrisk i hela också. Som är att jag var i London 2008 när världen började gunga med sina finansvärden. De största återförsäkringsbolagen, som då skulle ha motparten tror jag, de här lösningarna också, var på väg eller gick in i konkurs och blev övertagen av amerikanska staten. Så att om det här händer extremt event och de här behöver betala ut, finns försäkringsbolaget där som ska stå på andra sidan, eller säger de att nej, men vi har stängt nu? Och det kanske är lite det, jag har dratt en liknelse någon gång tidigare, att det är ungefär som att om du gör en försäkring på ett hus, och du är 1000 hus, så går alla samman, så att om ett hus brinner upp så är det 999 som är med och betalar det. Men om du släpper en brandbomb på alltihop, så alla 1000 husen förstört, går försäkringsbolaget i konkurs och ingen får ut sina pengar. Och det skulle kunna vara det som händer i det här fallet. Och sen så fanns det tredje största anledningen, om vi går tillbaka till det, så finns det rätt lite empiri på det där, om man tittar på studier
Det är typ bara dem och någon till som gör det.
Precis. Så att det blev lite långt svar, men det fanns flera anledningar.
Ja, men det är skitbra. Och jag tänker på det som du säger med försäkringar. Alltså jag börjar, ifrån att ha älskat försäkringar så börjar jag bli mer och mer skeptisk. För det första så är någon studie som att man får ju typ bara tillbaka 30% på alla försäkringspremier man betalar. Mm. Inte i finans, utan typ som man... Och sen var det typ, där finns ju folk nu som har tecknat fast elpris. Ja. Och tänkt såhär, nu har jag gjort bra affär, för det är nu man behöver fast elpris, men då är det liksom elhandelsbolag som har gått i konkurs och då hamnar du på rörligt elpris i alla fall, och då har man ju liksom betalat och sen aldrig utnyttjat eller
nu är det här jättegenerellt så att man, men bara om man pratar från väldigt generellt, så tror jag att i snitt så kanske man är överförsäkrad i Sverige. Men det finns generellt en del när man är underförsäkrad som jag tycker att alla borde åtminstone fundera igenom.
Och nu säger du elmarknaden, så kommer jag bli helt chockad.
Nej, livförsäkringar.
Ja.
Så att det jag tycker att de flesta som bor tillsammans, om man har ett hus och bolån, då bör man titta på om det är relevant för en själv att ha en livförsäkring som skulle täcka upp halva bolånet om ens partner eller en själv verkligen hoppas inte går bort. Så att där är de som följer med olika tjänstepensionslösningar, de betalar ut rätt lite pengar.
Mm.
De som följer. Och ofta kan ju ett bolån vara på några miljoner kronor.
Mm.
Och då är det skönt i det otroligt sorgliga läget att man inte behöver fundera på att lösa bolånet. Och de är rätt billiga
de
också.
De är precis, jag tänkte säga det, att jag kollade på det där, att det, du vet, vi pratar så här under en hundralapp i månaden.
Mm.
Och sen ett tips där brukar jag säga, vi har faktiskt ett avsnitt om livförsäkringar, är att tänka i tid, omställningstid också, och inte bara tänka i belopp. Mm. Och sen alla som har särkullbarn ska definitivt, då borde det vara så här, har du särkullbarn, då borde det liksom vara obligatoriskt med livförsäkring. För där blir en arvsproblematik. Vi kan länka till det avsnittet också. Som heter så här, avsnittet heter Om du dör, har dina efterlevande råd att bo kvar.
Ja, för att det var ungefär exakt det jag tänkte på. Trist, men
men bra att tänka på. Skitviktigt.
Vi är rätt dåliga på att svara, eller jag på kort.
Nej, det är ingen fara. Kalle Kammonen har redan fått svar. Han undrar om bankkonto. Men här, vänta, vi ska ta en fråga. Här, diskussion återigen från Rika Tillsammansforumet. Kan indexfonder bli för stora? Vad händer om alla placerar i indexfond? Är det ett problem liksom för indexfonder generellt? Är det problem för er?
Det är inget problem än. Sen kan man fråga om alla i världen skulle, hela världen skulle bestå av en stor indexfond. Då tror jag vi skulle få ett problem. Och det finns ju en tjänst som görs som är price discovery, att man hittar vad en prissättning för en aktie. Och där kan man tänka sig att det finns vid något tillfälle en balans helt enkelt mellan de som utför den tjänsten och indexfonder. Vi är rätt långt från att nå den än så länge. Och det kanske jag ska säga där, det kanske inte är index heller som är mest. Man tänker ofta indexfonder är det viktigaste, och det är för att det står som ett begrepp för väldiversifierat och låga avgifter. Men låga avgifter och väldiversifierat är nästan det viktigaste. Sen om det följer ett precis index eller inte kanske är lite sekundärt så länge det är väldigt brett om man tar bort företagsspecifik risk. Sen finns det anledning att bra följa index också. Men vid något tillfälle antagligen problem, vi är rätt långt därifrån.
Mm. Skulle du, jag brukar ibland säga så här, men hela Lysa är en stor indexfond. Alltså så här, om man tar 100% aktier. Håller du med om det eller?
Ja, alltså själva exponeringen är ju liknande på ett eller annat sätt. Att det finns ju väldigt, om vi tittar egentligen på hur ser förvaltningen ut, hur har det gått? Då jämför vi oss med väldigt, väldigt breda globala index med 8000 bolag. Som kan vara svår att investera i direkt, och därför köper vi flera index. Så att jag skulle inte säga att det är missvisande. Sen så finns det ganska många andra delar också i helheten kring hur man sätter in pengar, hur man månadssparar, hur enkelt är det, hur snabbt går transaktionerna, alla de bitarna, avgifter. Men jag säger liksom att hela aktiesidan i sig, det är egentligen som en väldigt stor, väldiversifierad indexfond. Det kanske inte
är inte det ni skulle säga.
Det är kanske inte en superbeskrivning, men det är liksom inte en missvisande beskrivning heller.
Men bara så här, och säg att vi leker med den där tanken att det ni gör nu i Sverige, alltså att man direkt investerar, säg att det kommer någon dag i framtiden ni skulle kunna göra det, kunna plocka bort Vanguard och kunna plocka bort och direkt investera i alla de här bolagen själva. Skulle ni följt ett index då, till exempel så här, ja men nu den 1 december gör MSCI om sitt index, Hade ni agerat på det då? Eller liksom...
Det blir ju rätt hypotetiskt. Man kan säga generellt sett så tror jag att den dagen när vi skulle vara lika bra på att göra amerikanskt index som Vanguard är väldigt långt borta. Så att det är liksom inte in någon planeringshorisont och vi tycker de är superduktiga. Sen så...
Vad jag är ute efter är så här, är ni indexfundamentalister eller inte?
Ja, alltså nej, jag tror vi är lågprisfundamentalister. Men sen så kommer det då till frågan, okej, men vad ska man mäta mot om det här är bra eller dåligt? Liksom, hur bra jobb gör man med förvaltningen? Och då, att ha någon pinne eller liksom ett jämförelsemärke är väldigt sunt. Mm. Och då är nog index ett bra alternativ att gå efter. Så vi skulle kanske landa där ändå. Mm. Men det jag försöker säga, det är det viktigaste, är låga avgifter, väl diversifierat. Sen så bara för att se till att man inte blir slentrianmässig utan man verkligen levererar på en systematisk förvaltning, så är det nog bra att följa ett index. Sen så finns det väldigt mycket problem med olika typer av index. För de flesta index som finns är inte gjorda för att de ska vara investerbara.
Mm.
Och då är det vissa innehav som har låg likviditet och kan byta ut och ta in och ut lite. Så att det är väldigt viktigt att välja sitt index, men det här vi är supernördiga på att titta närmare. Och där måste man tänka väldigt mycket på likviditet.
Mm.
Ja.
Ska vi ta Birgitta Wickman?
Ja, hon skriver så här. Jag är orolig om det är dåliga tider att det kan vara svårt att få ut sina pengar.
Mm.
Det blir som en bostadsrättsförening där man ska få ut sin andel, eller?
Ja, jag förstår hur man tänker och... Det man kan säga där det är att vi har ju börjat få en del skala. Vi förvaltar nu 17 miljarder för ungefär 85 000 betalande kunder. Och vi har långsiktiga ägare som är beredda att stötta bolaget. Men så att, och dessutom så ska jag säga att det som är en fördel med att investera i någon som bara håller på med det vi gör, sparande investeringar. Det är ju att det som händer ofta i finanskriser med finansbolag är att man gett ut dåliga lån. Mm. Och sen får man inte betala tillbaka på de lånen och sen så går bolaget, finansbolaget i konkurs eller in i rekonstruktion. Och det träffar sparkunderna som egentligen inte har någonting att göra med de här dåliga lånen som har gjort en helt annan sida av det finansiella bolaget. Och det har ju inte vi överhuvudtaget.
Mm.
Så att säga. Så att vi är skuldfria.
Men vet du vad? Jag tänker så här, jag brukar svara. Förlåt, vad skulle du säga?
Det säger du, Johan, så tar jag sen.
Ja, men för jag brukar ju säga, för att jag tänker egentligen två grejer med denna frågan. Så när jag får den och du inte är med, så brukar jag säga så här, att ett vanligt missförstånd är att man pratar om det som att jag investerar i Lysa.
Ja, det är...
Liksom. Men, medan sådär, jag är såhär, nej, jag investerar inte i Lysa. Det är ju inte, pengarna hamnar inte på ert bankkonto. Det ser ut som att det gör det, men pengarna investeras ju i Vanguard och massa de där tusentals bolagen. Så lite krasst, om ni finns kvar eller inte är egentligen inte ett problem.
Nej, det är jättebra, jag borde väl börjat där. Så att om du hade ställt frågan igen så hade jag börjat där. Och det gör att alla kunders medel, fondandelar, pengar och liknande är helt avskilda från oss.
Ja.
Så att om inte vi finns kvar av någon anledning så kommer alla innehav att finnas kvar.
Ja, och det är roligt för det pratade vi om också i ett annat avsnitt. Jag tror vi tog upp det med Saver faktiskt.
Mm.
Att det, och det var ju du som lärde mig det från början, att ofta hamnar ju pengarna inte ens inne på ett konto i er bank, utan de hamnar hos ett förvaltande institut. Jag tror ni hade Danske Bank för några år sedan.
Ja, det finns det som kallas för ett klientmedelskonto som pengarna går igenom, och det är ju för att de här pengarna är inte Lysas pengar såklart, det är kundens pengar. De ska aldrig finnas på vår balansräkning, de ska inte finnas på våra företagskonton, utan det går genom specifika konton som är vigda att det här är klientmedel, det här är kunders pengar, det är inte våra pengar. Och det är så alla värdepappersbolag som vi är då, eller fondbolag, ska
måste hantera.
Ja, det måste vara så, annars är det en sammanblandning som är jätteallvarlig.
Ja. Mm. Olagligt dessutom. Ja. Och det är det FI kollar.
Vad tänkte du mer då?
Jo, och sen tänker min andra fråga. Så om vi liksom, det är en grej. Och sen tänker jag att ni har likvida. Det är ju liksom världens största bolag. Så att nej, det ska gå att kunna få tillbaka pengar. Så det brukar jag inte säga jag är orolig för. Sen kan det vara kul att veta så här. Det är ju roligt som, jag gillar er. Kommer ni finnas kvar om 10 år?
Ja.
Oavhängt mina pengar. Och där blir ju med frågan så här. Är ni lönsamma idag? Kan man få oss lov att ställa
en sån fråga? Ja, det är klart vad man får göra. Nej, vi är inte lönsamma idag. Och det har mycket att göra med att vi har ju valt, eftersom vi har fått så fint mottagande i Sverige och fått förtroende att förvalta mycket kapital, så har våra ägare, styrelse, velat satsa också mot andra länder. Så nu är vi live i Danmark och Finland. På väg in i Tyskland. Lite fler produkter på gång. Vi pratade om sparkonto i beta-test tidigare. Men själva grundbulten och omsättningsmässigt så omsätter vi nu rullande ungefär 35 miljoner. Så det går mycket väl att drifta verksamheten
så krasst,
på de pengarna.
Så krasst, om ni bara hade hållit det på svenska marknaden så hade ni varit lönsamma.
Ja, med rätt god marginal.
Ja. Ja.
Men alltså jag undrar var den här frågan kommer från. Jag är orolig om det är dåliga tider att det kan vara svårt att få ut sina pengar.
Om det är dåliga tider kan vara svårt att få ut sina pengar. Så hon är rädd så här, okej, okay, om jag sätter mina pengar kan jag få ut dem? Och där, där tänker jag ju så att ni är snabba, det tar ju sällan mer än 2 dagar att få ut pengarna. Så att jag tolkar ju in lite andra frågor.
Jag vet inte, men jag tolkar det som att den tar inte ut mina pengar när det är dåliga tider.
Men jag tycker också att det finns en relevans för att finansmarknaden är ju alltså lite instabil till sin natur. Och då kan man tänka på att det som hände vid 11 september, det var ju att New York-börsen stängde under några veckor. Då går det inte att få ut sådana pengar.
Nej.
I Sverige så hade vi ju en räntekris under covid, eller åtminstone där lite del av systemet slutade fungera. Med olika fonder som stängde temporärt för uttag. Och de där situationerna behöver man lära sig av. Vi hade ju lite utmaningar med några fonder där också, som vi sen har sett till att minska risken så att säga för att det skulle inträffa igen. Och det var ju väldigt många fondbolag som fick problem under den tiden. Så det kanske ligger lite där också ifrån den frågan. Och så att man ska, det finns alltid liksom olika händelser som skulle kunna inträffa, som skulle leda till liksom kortsiktiga störningar på finansbranschen. Lite så som den är konstruerad. Och det ska man nog vara medveten om. Men sen gäller det för oss som aktörer att försöka hela tiden undvika det, tänka lite före, och när man får ett problem hantera det efter bästa situation. Efter bästa förmåga.
En också så här poppisfråga från både Simon och Johan Andersson.
En fråga är om det finns planer på att införa fullmakt att 2 personer, till exempel gifta personer, har insyn i det gemensamma kontot.
Ja, det finns det planer på. Det är återigen ingenting som man kan säga att det här kommer vi göra inom kort. Jag vet att vi har en produktägare som är väldigt sugen på att göra den här. Så att den är på väg upp på prioriteringslistan. Och vi vet att den är väldigt efterfrågad också. Sen är det lite så just med ISK-konton. Är ju lite speciella för naturen på det sättet att det är bara en person som kan äga det kontot. Så då får det bli titträttigheter i det fallet. Men det är någonting vi gärna skulle införa.
Och sen har vi en fråga här från Danne 9.
Det skulle vara intressant att få höra hur det går med planerna att automatisera Lysafonden så man får mer räntor vid en viss ålder och utbetalningar som följer en vid pension eller så. Jag har hört tidigare att Lysa har pratat om det men har inte hört något mer.
Jag tänker det är väl, kallas inte detta target date funds?
Ja.
Att jag ställer in och så här, jag vill ta ut pengarna om 25 år.
Och det finns inte explicit den funktionen, men det finns vad man kan kalla det för implicit. Och det är för att varje år när man är kund hos oss så måste man genomgå en ny sån här lämplighetsbedömning. Vi ställer frågan igen, hur lång tidsperiod är det när du ska ta ut de här pengarna? Och då kan man då ändra om vid det tillfället, om det nu är 5 år istället för mer än 5 år tidigare. Och då kommer vi rekommendera en ny fördelning. Men det finns ingen så att säga set and forget it. Det här ska tas ut om 10 år och sen så ändras det om. Men det är också en sån här funktion som finns många jättebra idéer och skulle gärna implementera, men på backloggen och en prioriteringsfråga.
Bra. Fråga här, Emil Wikström. Vilka är huvudägarna till Lysa?
Det är bra. Största ägare är jag och mina medgrundare Emil och Henrik. Sen har teamet en rätt stor ägardel också. Sen har vi ett antal ägare som äger lite mer, som Niklas Storåkers som var Avanza. VD på Avanza. Carl-Johan Persson som är ordförande på H&M. Ernström-gruppen som är ett investmentbolag i Göteborg och Christer Gardell. Mm. Det är väl de som är lite större.
Är inte det lite, lite roligt? För han är väl så här så långt från index med sina Cevian-fond. Alltså så här lite, han brukar väl kallas för företagspirat. Tror jag. Eller vad det är för kanske.
Det är svårt. Jag kan inte uttala mig för honom.
Ja.
Det man kan säga generellt.
Gillar han index? Kan man fråga så?
Jag tror han får tala för sig själv så inte jag gör det. Men jag kan säga rent generellt hur många som kanske har lite mer en aktivistsyn på marknaden, så inte Christer, men rent generellt, så kan man tänka så här att ja, men där man ser marknaden på väg, det är de som är väldigt aktiva med att styra bolag och sen lågavgifter. Men det som ska försvinna i mitten, det är sådana här closet indexing funds, alltså garderobsindexerare som följer index
men tar
väldigt mycket betalt för det hela. Så det är nog en rätt vanlig syn i finansbranschen att man kan se det skiftet så att säga.
Mm. Det är superspännande. Vi får se om vi inte kan bjuda in honom. Det hade ju varit kul. Bra, ska vi ta här Jonas Tukan. Alltså, förlåt, jag har fått en feedback i forumet också, att jag är skitdålig på att uttala. Det är folk som också sa, ja, jag hörde mitt namn uttalas och sen bara insåg såhär, nej, Johan, det kommer bli misshandlat.
Ja, han frågar, kommer det något jämförelseindex eller liknande man kan benchmarka Lysas prestation mot i appen eller någon annanstans?
Ja, och det finns det redan, så att under grafen då ska det finnas att man kan trycka ut för att få lite mer information, och där kan man välja olika jämförelseindex också.
Ja.
Mm. Så.
Då har vi
jobbat. Nu är det lite snabbare.
Ja, se där. Sen har vi Erik, eller HT-guy.
Ja. Han undrar om ni har funderat på att släppa ett koncept med färdiga nivåer som fond i fond och som kan köpas på depå, till exempel en 70-30 med intern ombalansering. Jag kan säga att jag förstår inte frågan.
Nej, men jag tror att att om man ska köpa vår exponering hos en annan aktör på marknaden.
Mm. Eller att ha er, liksom, så här, vi har 70-30 i en aktiefond depå utan ombalansering. Jag tror att detta är en sån direktpensionsfråga.
Ah.
I samband, för att vi har varit med i den diskussionen. Men vi kan ta båda två. Så här, köpa Lysa 70-30 på Avanza.
Det tror jag inte kommer in träffa. Alltså, oavsett distributör så måste ju de också vara lite intresserade av att distribuera oss.
Mm. Och där finns inget incitament. Liksom.
Nej. Och sen så är det väl det problemet att om vi ska ta vårt och sen ska vi lägga på distributionsavgifter på det också. Då kommer vi komma över vad vi tycker är en rimlig maxavgift helt enkelt för kunderna. Och då vill inte vi heller vara... Vi vill inte lansera en produkt mot privatpersoner på ISK som kostar mer helt enkelt. Vi tycker det är fel.
Mm.
Och det blir otydligt vad det står för också.
Ja, och den andra frågan då, att ha det en aktiefonddepå utan att få transaktionerna så man slipper kapitalskatten?
Ja, jag kanske inte ska hoppa ner i hela det kaninhålet nu, men det är en intressant tanke och skulle kunna vara intressant för framtiden helt enkelt.
Vi tar Filip Sandgren.
Mm. Han skriver så här, om jag har fattat allt rätt finns det en viss viktning mot den svenska marknaden i Lysas portföljen. Hur tänker ni på Lysa kring viktningen då Lysa lanseras i flera nordiska länder? Förändras viktningen då mot de olika marknaderna i så fall hur?
Så får danskar 20% i Sverige?
Nej, danskarna får inte 20% i Sverige. Men vi har planer på att starta en home bias i Danmark också. Men innan vi gör det vill vi nå en lite mer kritisk massa i Danmark. Så vi har fått ett fint mottagande. Det var faktiskt så att det finns en liknande publikation i Danmark som i Sverige, Råd och Rön.
Mm.
Den heter Tänk konsument. På danska. Jag ska inte försöka mig på det. Och... Det var väldigt roligt för att där kom vi ut som bästa sparalternativet i Danmark med väldigt god marginal. Om man vill läsa den kan man gå till vår danska sida, lysa.dk, och så kan man scrolla ner och så finns det en liten bäst i test där.
Mm. Mm. Ja, men vad kul.
Roligt.
Så de kommer, så tyskarna kommer också få 20% liksom i Tyskland?
Ja, i framtiden. Ja. Men som sagt, man måste bygga upp en liten... större kundbas med mer kapital innan man gör det.
Alltså jag har jättemycket idéer till den där lilla luckan på TV:n.
Men är det också så att man i Tyskland har helt andra sätt att investera sina pengar än i Sverige?
Tyskar gillar väl räntor?
Ja, alltså jag ska nog säga att det finns, det låter ju starkt med fördomar. Det finns rätt mycket fördomar hur man är i olika länder.
Yeah.
Och om man tittar på de kunder vi riktar oss mot i början, så tror jag att de kunderna är rätt likadana över landsgränserna i vad man söker.
Mm.
Och så kan det skilja rätt mycket inom Sverige också, mellan olika personer hur man ser på investeringar. Generellt sett så är det mer på räntekonto i Tyskland. Samma sak traditionellt i Danmark, att i långsiktigt pensionssparande så har det varit rätt räntetungt, även om man är väldigt ung. Men det är rätt lätt liksom att säga att generellt det där var helt fel. Mm. Så vill man då, rent logiskt, så borde man ha större aktieexponering även i de länder som kanske varit lite duktigare på att ha i Sverige. Mm. Där tror jag att vi har ett litet jobb att göra och kanske något litet att bidra med.
Ja, men jag tänker så här, hela danska aktiemarknaden har ju väl varit typ Novo Nordisk.
Alltså, ja, till men, det är också en fördom. De har andra företag också, Maersk
Ja, absolut, men det är typ Novo Nordisk, Maersk och typ Vestas eller något sånt här. Sen har man väl liksom typ halva danska aktiemarknaden. Nej, jag ska inte säga, jag är inte påläst, men det var bara en fördom.
Jag tror att danska aktiemarknaden är rätt stor faktiskt. Jag ska inte säga att jag är någon riktig expert på det, men man kan se det här, vilket är rätt roligt, är att danskarna är väldigt sparintresserade.
Ja.
Och där är rätt kul att se att lite influens från framförallt Nordnet har verkligen influerat sparmarknaden i Danmark.
Ja.
Mm.
Så att det är lite roligt.
Ja.
Och även väldigt intresserade.
Ja.
Lite
ja. Nej, jag ska inte prata om sånt
vi som
jag
inte om danskarna.
Nej, vi pratar inte sånt som jag inte kan. Men alltså så här,
men som då mycket fördomar.
Nej, men det som bara slog mig var så här, nu när vi pratade om 60-40, så var det ju det som jag delade med mig till er, att jag pratar ju med så här ungdom och så bara, ja men jag har också en 60-40 portfölj. Jag bara tänkte, shit vad bra av dig, så här 19 år och liksom så här, då
och redan inne på
så här tryggt och bra balanserat sparande, och sen så här, ja 60% krypto, 40% NFT. Och jag bara så bara, okej.
Okay. Hur relaterar det sig till danskarna?
Att det är många, jag upplever att det är mycket så här krypto också. Men det är bara anekdotiskt. Det är bara anekdotiskt. Vi går vidare.
Mm, vi går vidare.
Vi har en fråga från André Thunberg.
Ja. Har Lysa planer på att sänka avgiften på fonderna för att matcha exempelvis Fondo, som nu kan erbjuda cirka halva priset på motsvarande fonder, även om man inte får hjälpen med ombalansering och autogiro?
Vi har alltid planer på att sänka fonderna, avgifterna, så det finns alltid ett arbete. Sen så känner jag inte igen det, just om man tittar på den fonduppsättningen som vi har, att man skulle kunna få tag till den på halva avgiften på något annat ställe.
Men jag tror att vanligt misstag man ofta gör, det är att man bara jämför vissa specifika delar. För den, jag får ju den frågan så här, varför ska jag välja Lysa när jag kan välja Avanza Global?
Mm.
Och då brukar jag säga så här, Avanza Global är en jättebra fond och den kostar 0,1, men då är det ju liksom intern skatteavbränning, du får inte tillväxtmarknader, du får inte räntedelen liksom.
Och rent generellt kan man ju säga att nu vet jag, man tänker till exempel på Avanza.
Mm.
Så är ju det, så som jag ser det, mer av ett gör-det-själv-verktyg, do it yourself.
Mm.
Men vi försöker vara mer av ett gör-det-för-mig, do it for me, helt enkelt. Och det är två lite olika kundgrupper också.
Mm. Precis. Bra, jag ska bara titta här. Vi kan ta här fråga från Daniel Karlsson också.
Ja. Har Lysa planer på att ta bort de extra 0,2% i avgift för företagsägd kapitalförsäkring?
Ja, det hade varit trevligt. Nu de här 0,2, för en kapitalförsäkring är ju någonting som tillhandahålls för försäkringsbolag, i det här fallet Futur som är ett försäkringsbolag som då hjälper oss att tillhandahålla försäkringsskal. Och de där 0,2%, det är ju Futurs avgift, det är ingenting som Lysa får någonting betalt av, utan men det finns väl en förhoppning i framtiden att man kanske kan sänka den avgiften, men det är egentligen det som de tar för att tillhandahålla de här försäkringsskalan. och ligger därför lite utanför vår direkta kontroll. Mm. Sen finns det inte så många andra i Sverige som tillhandahåller den här typen av försäkringsskal med också det man kallar med API där man kan göra det helt digitalt.
Mm. Jag kan säga att jag har ju inventerat den marknaden och min upplevelse var ju så här, Futur är ju överlägset bäst. Alltså det är väl typ så här, Movestic vet jag att de har på Carnegie, men det har ju bara varit bökigt. Men jag tänker vi tar en annan fråga. Här var en fråga från Marina Ninic som var så här, kommer det en översättning till engelska? Men jag för mig att sidan är väl på engelska?
Typ ja, den är väl svenska, är på svenska. Sen i Danmark och Finland så är det på engelska och i Tyskland så är det på tyska. Så att det är ju lite rörigt. Så att det finns nog en tanke om att man ska kunna också ändra språk på engelska på svenska sidan. Så att man kan göra det. Men så det finns en sån idé.
Har ni sett några skillnader mellan finnar och danskar? Alltså vi vet ju att vi svenskar är bäst. Men...
Ja, men det finns väl en liten skillnad där, om man ska ta, finnarna gör väldigt få uttag. Det kanske kommer till fördomar, men när man väl har committat så tar man inte ut pengarna. Det gör man inte i Danmark så mycket uttag heller, men
finnarna är extrema.
Finnarna är extrema på det här med långsiktigheten, så det är rätt häftigt.
Ja.
Sen kan man säga att rent generellt när det kommer till sparmarknaden och olika alternativ så ser det lite mer ut i Danmark som det gör i Sverige. Det finns flera olika alternativ på marknaden. Så där kanske det är lite lättare att sätta oss i ett kontext som det är i Sverige. I Finland, så vitt vi kan se, så finns det lite färre alternativ helt enkelt. Och där på mer automatiserade sparmarknaden är vi lite mer ensamma som aktör. Vilket gör en liten annan informationsbörda på oss och förklarar det vi håller på med. Medan i Danmark kan man säga, jo men det liknar ju de här olika aktörerna som man såg. Bara det här testet med... Tänk konsument, så var det nog 7 andra aktörer tror jag. Mm. I Finland tror jag det är svårt att hitta.
Ja, det är svårt när man ska utbilda samtidigt. Det är ju skönt när man slipper det. Jag tänker vi ska ta 2 sista frågorna här. Fraxinius.
Ja. Skulle vilja höra lite mer om Lysas breda och hållbara inriktning. Hur ser det ut framöver med pågående klimatfokus?
När det kommer till... Så vi har ju 2 stycken erbjudanden. Vi har ju brett och sen så har vi hållbart. Brett är målet att vara bara så brett som möjligt. Fånga så många bolag som möjligt. Hållbart följer ju mer det här ramverket som utgår från Svenska kyrkan. Men som följer också av som vår partner där, Öhman, använder sig av. Återigen viktigt att säga att vi får aldrig någonting betalt av Öhman. Utan vi får bara betalt av våra kunder. Vi tycker bara att de är jäkligt, eller väldigt duktiga och riktigt passa. Sen när det kommer till klimatdebatten som är väldigt pågående i stort, då tror jag att hållbara alternativet svarar väl upp mot det man efterfrågar. Men vi har inte några andra planer så att säga på att introducera någonting specifikt riktat mot de frågeställningar som är aktuella just nu i media.
Bra. En annan fråga som också så här, att många, man pratar ju ofta om så här med höga värderingar på börsen, att vi har haft liksom lite, nästan en superkonjunktur här med 10 års uppgång, inflation etc. Om vi tar liksom ett steg bakåt, hur tycker du eller att man kan tänka?
Jag tror man kan tänka så här, att vi vet att börsen kommer gå upp och ner. Det är väldigt tråkigt när det har gått ner. Jag tror bara den tiden som vi har varit aktiva så är det absolut fler, jag har inte exakt siffra, men jag skulle gissa att det är någonstans mellan 7-10 gånger det gått ner mer än 10%. Kanske 2-3 gånger det gått ner 20% och en gång det gått ner 30%. Det är jättesvårt att försöka tajma de här nedgångarna. Normalt när någon försöker tajma så är tyvärr där man ofta hamnar i att man tar ut pengarna i nedgången och sen kommer man inte in i marknaden igen. Jag tror man kan räkna med att börsen, det är väldigt hög sannolikhet att om man investerar i aktier mot räntor så kommer aktierna vara högre värderade om 10 år än vad de räntorna kommer vara. Man kommer ha en bättre avkastning. Men det är väldigt svårt att försöka gå in och tajma och säga nu ska jag inte ta risk och nu ska jag gå ur börsen och sen missar man uppgången. Och det här är egentligen en pågående diskussion med olika anledningar, att det finns alltid jättemånga bra anledningar att sälja. Just nu pratas det mycket om
höga elpriser,
Ukraina, Taiwan. Det finns alltid några sådana ämnen. Det betyder inte att om det inträffar något väldigt tråkigt på någon av de här, då kommer börsen gå ner väldigt mycket och det har varit bättre att sälja innan. Men det finns alltid jättebra anledningar att sälja.
Mm.
Och tricket är att vara uthållig.
Ja.
Mm. 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 Vad tänkte du?
Nej, jag tänkte inte något.
Jag sa. Mm. Nej, men jag... det var så här, jag hade något, men jag... jag hade det.
Det flög,
så,
iväg.
Det flög iväg. Jo, nej, jo, detta skulle jag säga. Nej, det är spännande, för jag tänker ju ofta att det är de okända faktorerna. Alltså så här, ja men vi vet att inflation är ett problem, det har vi pratat om i 3 år.
Mm.
Vi vet att Ukraina eller elpriset är ett problem. Alltså jag upplever att de stora krascherna kommer ju när det var något vi inte har pratat om de senaste 3 åren. Typ corona var ju så här, det var ju så här, ingenting, pang.
Mm. Forskarna visste det skulle hända men inte när.
Ja, i och för sig.
Ja, man säger ju, det var 100 år.
Ja. Mm. Så att jag brukar så här, när folk pratar, nu är det mycket inflation, så tänker jag så här, alltså bara grejen att vi pratar om inflation eller bara grejen att vi pratar om att det har tryckts pengar, så är det inte det som
kommer
göra det, för att marknaden har liksom prisat in det.
Och det här är så viktigt, att hela tiden i sin sparande vara förberedd på olika scenarion.
Mm.
Och att man har en portfölj som man klarar sig lite i så många olika scenarier som möjligt.
Mm.
Det är därför man inte, om man behöver pengar om 2 år, ska sitta 100% i aktier.
Mm.
För att då kan det vara 40% ner om 2 år.
Mm.
När man behöver de där pengarna för en insats i en lägenhet eller liknande.
Mm.
Utan att hela tiden ha rätt risknivå som man är komfortabel med. Och vara förberedd på saker innan det inträffar.
Mm.
Det kanske finns en sån här liknelse med covid här också. Att det är ju många som är väldigt intresserade av prepping och liknande. Och har det förberett, och ibland så skrattar man lite åt det. Mm. Men det var ju väldigt många som var intresserade av prepping 2 veckor in i corona. Men
det, ja, var ju lite, det stämmer,
då, jag vet inte. Ja, men då är det lite för sent. Så det gäller att vara reda innan det inträffar.
Precis, alltså gud vad jag har skrattat åt det där med toapappa.
Ja. Vi pratade ju med grannarna och de var bara, vi har på vinden så vi behöver inte
köpa. Och det är roligt.
Good to know.
Och det roliga just med toapapper är ju så här, är det något vi i Sverige är självförsörjande på, så är det toapapper och pappersmassa.
Sen tror jag problemet, nu kanske jag är helt fel här, men jag har för mig att det var någonting i den fabriken som tillverkade, en fabrik som tillverkade toapappersrullar, som brann.
Just
COVID.
Då.
Ja. Jag är helt fel, men jag för mig att det var en artikel där så det är lugnt, vi är för självförsörjande, vi har toapappersrullar, och sen en vecka senare så var det någon maskin där som hade brunnit. Så det räcker liksom inte det, utan man måste planera några steg framöver.
Även för
ja. Ja, men jag tror att det var
jag
så här,
kanske är helt fel här, men jag för mig
det skulle kunna vara så.
Ja, men det var ju så här, vet vi, det är så här multipel, att vi kan liksom täcka vårt
som
eget
årsbehov.
Jag tänker vi så här, Gud, vi har pratat i 3 timmar här idag, så jag tror vi börjar bli lite förmöra. Men
jag tycker det är jättekul att prata om det.
Vi kör så här, vi kör ett avsnitt till. Du vet vad, vi får stilla det med att du får komma och hälsa på i Patreon-communityn.
Ja, vad härligt.
Så får vi så här. Men jag tänkte i förra avsnitt ställde vi så här, fråga om sämsta rådet. Jag tänker så här, du brukar alltid ha spännande boktips.
Oj.
Har du något kul?
Jag har faktiskt ett roligt som kanske ger lite insikt. Och det är en bok som heter Purple Cow.
Okej, det har jag
inte hört talas om.
Har du hört talas om?
Nej.
Det hade inte jag heller. För att jag beskrev för en person i Stockholm vad vi försökte uppnå med Lysa. Och så beskrev jag det här också, att vi spenderar ju extremt lite pengar på reklam. Vi gör ingen traditionell reklam överhuvudtaget.
Mm.
Och då sa han att du försöker bygga en lila ko. Och då sa jag, va?
För det är precis det man har drömt om så här, i sitt företag.
Nej, men samtidigt är det lite fint att det man gör har ett namn som är så unikt.
Ja, ofta är man ju inte unik i det man tänker att man ska göra. Utan det är någon som har tänkt på det tidigare. Men, och det blir kanske lite så, men lite man tänker kring marknadsföring. Och det var väldigt mycket, liksom, det är ju som alltid man hämtar inspiration från så många olika källor som man vet inte vad det är. Men det boken handlar om egentligen, det är att man måste tänka annorlunda kring när man ska sälja nya produkter. Nu jämfört med hur det var i 50, 60, 70, 80, 90, 00-talet egentligen. Och det som fungerade väldigt bra då, och om jag, nu raljerar jag.
Ja, ja.
Det var att man gjorde en average-produkt och sen så har man den här serien som man kör Mad Men på att man kör extremt mycket reklam på det och sen vinner du liksom konsumenternas hjärtan på den reklamen och sen säljer du väldigt mycket av produkten.
Mm.
Och så funkar inte världen längre för att det finns så mycket intryck hela tiden så att det går inte att bygga en average-produkt längre utan du måste försöka bygga in viralitet och reklamen i produkten, att det är någonting som är rätt nytt, någonting kanske som vi inte har sett tidigare och då börjar folk prata om den. Och det är väl lite så vi har tänkt just när vi har sagt, vi gör inte reklam, vi hoppas att vi får förtroende våra kunder rekommenderar oss, och där är det nu ungefär 85% av alla kunder som rekommenderar oss till någon annan. Och så tyckte vi att det här var lite smart. Vi behöver sätta något namn på det.
Mm.
Och så var det någon som sa, läs den här boken. Och så läste man den och sa, ja, det var jag som hade.
Det var, jag var precis så här, jag var inte unik här heller.
Nej, nej, ungefär.
Ja, men vi har ju många entreprenörer och säljare som lyssnar. Men det faktiskt, jag tyckte det lät spännande.
Uh-huh.
Jag tänker, är det någonting mer, Karo, som du tänker att vi har?
Nej, tycker vi har varit.
Jag tycker vi har gjort det ganska bra, liksom 360 grader. Är det någonting du tänker som vi, liksom, visionen med Lisa?
Ja, visionen, det är ju också lite, men det vi tror väldigt mycket på, det är ju möjligheten att sätta, och det låter ju stort, men en liten ny standard för sparande. Om vi säger att vi är här om 5-10 år, då tror ju inte jag att man kommer sitta i drop-down-menyer och försöka välja en fond om man inte är jätteintresserad av att man vill ha just den här fonden. Utan att allt det där behöver skötas helt enkelt automatiskt för en.
Mm.
Och om man har pengar som står på sitt bankkonto, att det helt enkelt flyter till den bästa användningen för de pengarna. Om det är ett sparkonto med insättningsgaranti så man får lite ränta på det.
Mm.
Eller att det är att investeras på lite längre sikt. Och att allt det där är hela tiden automatiserat för dig. Och det är ju ditåt vi vill gå och är väldigt tidigt i den resan. Men det är liksom den långsiktiga visionen.
Mm.
Lite ny standard. Och det, tror jag, och det är inte bara vi som kommer göra det, utan det kommer vara flera olika aktörer.
Ja, det ser man ju så här, fintech har ju vuxit enormt. Men vet du vad, nu sätter vi ner foten. Du, Patrik, stort tack.
Tack själva, jätteroligt. Och tack för alla bra frågor från alla läsare.
Ja, men eller hur.
Det var ju roligt att vara så många.
Ja, men eller hur. Och sen har ni ju, på Facebook har ni en Lisa-community.
Det stämmer.
Där jag vet också att man kan ställa frågor och ni brukar ibland ha livesändning och sådant. Och sen vet jag också någonting jag tycker ni gör fantastiskt, det är kundtjänsten. Det är liksom att jag vet också, i Riket Tillsammans-forumet så vet jag också att där är, tror det är Astrid som brukar svara och några av era medarbetare till. Och det är sjukt lyxigt att bara kunna tagga Lisa i forumet.
Ja, det är jättekul att vi har så duktiga medarbetare. Mm. Just som, så att om ni har någon fråga, tveka inte att höra av er, så kommer vi göra det bästa vi kan för att hjälpa er.
Ja, snyggt. Ja. Då slutar vi där. Tack så hemskt mycket.
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.